och välkomna till premiären av Kraftkällan Faktafrukost. Jag hoppas ni har det bra där hemma. Vi har haft en lite turbulent morgon här. Mina gäster, Seskin, Marie och Henrik. Seskin är tyvärr lite försenad i en trafikolycka. Inte något som han har själv orsakat utan fast i kön bakom. Så att vi hoppas han ska komma in i sändningen så fort som möjligt här. Med mig i studion har jag Henrik. Du ska presentera dig lite mer senare. Och hemma på telefon så har jag Marie Liljevall också som kommer att presentera sig. Så det blev en liten mix med tekniklösningar här idag, men jag hoppas ni kommer att få ett spännande program ändå. Vi kommer att prata om elhandel och vad är det som händer och hur ser det ut framöver. Så att, jag ser mycket fram emot det här samtalet tillsammans. Om vi börjar med dig Marie, kan du berätta lite grann, vem är du och vad gör du på Kraftringen?
Ja, det ska jag göra. Marie Liljevall heter jag och har jobbat i hela mitt yrkesliv med elhandelsfrågor i olika form. Alltifrån att sitta och jobba med produktions- och förbrukningsplanering till att jobba med analyser och portföljförvaltning av stora kunders portföljer. Men just nu jobbar jag då som affärsutvecklare elhandel på Kraftringen. Och det vi gör är att vi utvecklar olika typer av avtalskoncept och samarbeten gällande elhandel till alla sorters kunder, från minsta lilla lägenhetskunder till de största industrikunderna. Och vi tar fram avtalsvillkor och ser till att vi får lösningar som passar för alla kunders behov. Vi utformar också en hel del kommunikation och utbildningar både till våra kunder och till våra medarbetare och kollegor i Kraftringen.
Tack så mycket. Henrik, välkommen du också.
Tack så
kan
mycket.
Du berätta, vem är du och var jobbar du någonstans?
Ja, precis. Jag jobbar då för Modetti Energihandel som sitter i Lund. Och vi ägs till lika del av Kraftringen och Öresundskraft. Och vi sysslar då med energihandel. Men även då riskhantering, och det är det vi också mycket gör. Att vi hjälper ägare och kunder att hantera sina energirisker och sin energiaffär. Och det kan handla också om att man ska hitta hållbara energilösningar på lång sikt framåt också. Så vi försöker scouta framåt också i den ständigt utvecklande marknaden.
Ja, spännande. Ja, både du och Marie har ju många år på nacken när det gäller elhandel och framförallt elmarknaden som helhet. Så att, jag tror vi kommer att få mycket nytta av er kunskap idag, hoppas jag. Om vi går vidare. Marie, kan du bara få summera för alla lyssnare och tittare hemma. Elhandelskedjan, hur ser den ut egentligen och vad är det som händer på den?
Ja, jag ska försöka beskriva det här. Det här är ju en marknad med många olika aktörer och många olika roller. Och vi kanske först ska berätta att när vi pratar om elhandel, då pratar vi alltså inte elnät. I alla fall inte elnät på lokal nivå. Utan vi pratar om de som använder el och de som producerar el. Och de som använder el, ja, det kan ju vara allt från hushållskunder till stora industrikunder. Och de behöver ju få sin elhandel någonstans ifrån. Och då är vi som elhandlare, som vi vill säga, vi är som ett ombud som ombesörjer att vi anskaffar el till alla dessa kunders behov. Och utformar olika former av avtalsvillkor beroende på hur kunderna vill betala för den elen som de använder. Och elen, den produceras ju av någon. Allt ifrån väldigt, väldigt stora företag som producerar el till numera då också väldigt, väldigt små elproducenter. Så rollerna har ju luckrats upp här lite grann de senaste 10-15 åren, får man väl säga. Och vi som elhandlare då, det här är en ganska klurig marknad. Vi behöver ta hänsyn till väldigt många olika fenomen. Väder och vind och sol och riskhantering som Henrik nämnde. Och då behöver vi ha lite hjälp med de här tjänsterna då. Och då anlitar vi då Kraftringen och flera andra bolag Modetti för att utföra de här tjänsterna och agera på de så kallade elbörserna. Och det kanske du kan prata lite mer om, Henrik.
Ja, det finns lite olika perspektiv, nämligen när man handlar el, och ett är då tid. Så till exempel kan man handla el i år 2030 till exempel. Så hela, egentligen allting från och med imorgon och fram till 2030 handlas på en elterminsmarknad. Den elterminsmarknaden handlas på Nasdaq. Och det är då Nasdaq Commodities som man gör detta på. Och det är både då för systempris som är för hela Norden, inklusive Baltikum, och på elområdesnivå. Det är en del av marknaden, första delen. Nästa är sportmarknaden. Där handlar vi för dagen efter, det vill säga att man lägger in bud på marknaden. Både köp- och säljbud för varje timme för dygnet efter. Och det sätts mitt på dagen vid lunchtid ungefär, så man vet vilket spotpris det blir för dagen efter. Däremellan, eller därefter, tar en intradagmarknad vid. Så alla väderförändringar och alla förändringar i produktion som kan inträffa, det får man in i de buden som ligger mellan dygnet innan till timmen innan drift. Och det kallas för intradagmarknad. Och när den drifttimmen då börjar, då tar Svenska Kraftnät vid. Och de balanserar då kraften i realtid. För det måste ju vara så att man producerar lika mycket kraft som förbrukas för varje sekund egentligen. Och det är SVKs uppdrag. Och där finns det också lite specialinstrument som man kan använda, till exempel flexibilitetsmarknad och stödtjänstmarknad. Så det är relativt komplext där från många år i förväg till sekund egentligen.
Och hur är fördelningen? Kan man köpa väldigt stora volymer långt fram? Eller vet man ungefär hur mönsterna går? Eller hur vet ni?
Det är en bra fråga. Det har varit så att den nordiska energimarknaden har varit väldigt likvid. För 20 år sedan ungefär så hade man ett antal amerikanska banker och aktörer som drev väldigt, väldigt hårt att man skulle ha hög likviditet och syssla med trading. Så då hade man väldigt hög omsättning på marknaden. Dessutom så var det så att det nordiska systempriset passade väldigt bra som hedge-instrument och som passade väldigt, det stämde väldigt bra överens med priset som du hade i ett närområde. Och det gjorde då att man fick stor handel och det var lätt att komma in och prissäkra för långa terminer. Vad som har hänt med utvecklingen sen dess är att systemet har förändrats. Och de här gamla instrumenten som då systempris, det vill säga ett pris för hela Norden, det fungerar inte lika bra längre. Och det har vi också sett tecken på i höst, att priset i södra Sverige har inte riktigt så mycket att göra med systempris längre. Och det har också gjort att likviditeten, det vill säga orderdjupet, möjligheten att handla på de här olika terminerna, har minskat radikalt. Och det vet jag att Nasdaq själv har tagit upp i flera tillfällen och även andra aktörer som ett problem i marknaden som behöver adresseras. Ovanpå det har man då också, som jag nämnde, infört elområdesindelning i Sverige. Vilket innebär då att man måste kunna handla de kontrakten och de är kopplade till ännu sämre likviditet. Så att det är en utmaning med de här terminsförsäkringarna eller terminsmarknaden just nu. Det har varit en längre period.
Där är ju lite olika intressen. Om man säger, den som har en elproduktionsanläggning är ju också intresserad av att ha en långsiktig avsättning för sin elproduktion och är intresserad av att prissäkra långt i förväg. Medan många kunder har svårare att se så långt framåt och är sällan intresserade av att binda upp sig på väldigt långa kontrakt. Så att det finns lite obalans i vem som vill köpa och sälja på lite längre sikt också.
Ja, det är helt rätt. Timingen är en sak och sen också det här med att det ser lite olika ut i olika delar av Sverige, vilket vi kommer gå in på lite djupare senare.
Ja, vi ska bort nu ur det där riktigt ordentligt, får vi hoppas. Men vad är det nu som gör att hela energisystemet är i otakt? För det känns lite grann som det gungar och svänger lite hur som helst, men så är det kanske inte. Men vad är det som gör att vi har hamnat där vi har hamnat?
Otakt är väl kanske, jag kan börja lite. Otakt är väl en ganska bra benämning på det som händer. För det går på lite i bakåttakt här på lite olika fronter. Man säger, så som elsystemet är byggt på sin högsta nivå, så är det byggt för en verklighet som kanske inte riktigt finns längre. Det är byggt ifrån ett gammalt Sverige där man hade elproduktionen i norr och förbrukningen någon annanstans. Men sen har det liksom skett många förändringar. Vi har kopplat till oss till fler marknader och så. Så dels är det problem i själva överföringssystemet. Och sen har det också varit en hel del händelser kring utbud och efterfrågan just de gångna månaderna som har liksom staplat olika fenomen på varandra, vilket ledde till en perfekt storm av olyckliga omständigheter, framförallt under december månad.
Ja, jag kan ta vidare lite om du just det här med vädret, för det är ju också det att vi har alltid varit väderberoende i Norden. Vi har haft mycket vattenkraft till exempel. Temperaturen är avgörande för värmelasten och värmelasten är avgörande för elförbrukningen. Men nu har ju också vinden blivit allt mer intressant eftersom vi har en större andel vindkraftproduktion i det nordiska systemet och inte minst i Sverige, speciellt i norr. Så att vädret har också spelat in nu under, man tänker, senhösten och vintern. Eftersom vi har haft till exempel en decembermånad med kallare temperatur än normal. Vi har haft en torrare period än normalt och dessutom vindfattigt. På det sättet så har det ju vädermässigt varit olyckliga omständigheter. Ovanpå det har man haft två faktorer till. Dels då kontinentala elpriser, drivna av höga gaspriser och priser på utsläppsrätter, som också drivit upp priser på kontinenten, som vi sammankopplade via överföringskablar. Och så nummer tre har vi haft då överföringsbegränsningar för resten av Sverige och svårt att få kraften på rätt ställe. För att det är ju så att det här är ju lite grann ett lokalt problem också, eller regionalt, att det är framförallt mellersta och södra Sverige som har haft ett högt elpris. Medan norra Sverige har haft relativt lågt, även om de har haft vissa dagar med lite högre pris av olika skäl. Så att det är ju de förutsättningarna som har legat till grund för de här väldigt höga priserna vi såg i december.
Mm. Men vi påverkas ju även internationellt. Jag vet att man ibland kan läsa om att nu blåser det inte i Tyskland, nu stiger priserna. Alltså hur är kopplingen där? Varför ska vi bry oss om vad som händer utanför Sverige?
Ja, för södra Sveriges del så är det rätt... Det är rätt speciellt om man ser som södra Sverige, eller då SE4 som det kallas då, det här elområdet, för en isolerad energiö eller någonting. Då har vi brist på elproduktion, så är det. Vår konsumtion är alldeles för hög i förhållande till produktionen. Och det som räddar oss då är att vi har överföring från Mellansverige. Så vi importerar där flera tusen megawatt varje timme. Men sen exporterar vi också. Vi har ju kopplat samman Sverige med, vi har ju sedan länge då koppling till Danmark, till Tyskland. Men även till Polen, vi har till Litauen, och de här, det är ju någonting som har förändrats och fortsätter att utvecklas även i Norden. Vi har sett flera kablar kopplas in från Norge till exempel de sista två åren. Innan dess var det mot Nederländerna, men även Tyskland och nu mot Storbritannien. Det är enorma överföringskablar som det klart går mycket på export. Vi har haft mycket vattenkraft i norr och Norden och exportera den här då gröna elen eller förnybara elen utomlands. Och vi är sammankopplade till ett internationellt system. Så vi kan inte bara se Sverige som ett energisystem eller då södra Sverige som ett unikt system. Utan vi är sammankopplade och det påverkar alla flöden av el och även prisbildningen. Så det är också därför vi då priskopplar mer med kontinenten än vad vi tidigare gjort. Och det har vi då sett konsekvensen av, just att vi har haft extrempriser nere i Tyskland. Samtidigt så kan man säga att har vi då i Skåne kanske haft priser på 200 öre per kilowattimme vissa dagar, då kanske de har haft 400 i Tyskland. Så det kunde varit ännu värre.
Ja, verkligen stor skillnad. Och det är ju inte så många mil emellan egentligen om man tänker efter. Det är... Så vi inte detta komma? Alltså alla de här förändringarna som vi ser nu och trenden. Alltså är detta någonting som vi bara vaknar upp till eller vi har?
Man kan väl säga så här att det finns ju flera dimensioner här. Man kan se vissa saker komma. Det här med vädret är väldigt svårt. Om det ska regna mycket i oktober månad eller inte, det är väldigt svårt att se i förväg. Utan det är, man ser ju oftast, en väderprognos är ofta bara i 5 dagar, kanske upp till 10 dagar. Därefter så är det indikationer för modellerna jobbar med små utslag i närtid som blir stora utslag på lång sikt, vilket kan slå fel. Så om man tänker sig det säkraste väderprognosen är det upp till 5 dagar ungefär. Så väderbiten på det sättet är svårt att förutspå så himla mycket med. Och det är en väsentlig del i den här prisutvecklingen. Däremot det här med risk för höga pris på utsläppsrätter, på gaspriser och det här att vi har mer variation i produktionen, till exempel med mycket vindkraft, även i norra Tyskland, vilket gör priserna slår mycket. Det har vi kunnat se och det har vi varnat för. Just det här att det kan bli väldigt slagigt, kan bli väldigt låga priser men också extremt höga priser. Det är svårt att förutspå. Så det har vi sett.
Ja. Och det är någonting som här får stanna, eller vad tror vi?
Absolut. Det stora är ju då att vi ställer om hela energisystemet på grund av klimatförändringarna. Och det gör också att vi får någon slags växtverk i allt det här. För att det kan vi se på exempel på i Sverige. Till exempel vi ställer om i norra Sverige och bygger väldigt mycket vindkraft. Och ett av skälen är för att vi kan. Det finns tillräckligt mycket mark och tillräckligt lätt att kunna få tillstånd för att bygga dessa vindkraftsparker. Problemet är att koncessionen är inte där nu. Den kommer, som det ser ut, väldigt starkt på sikt, men just nu är inte där. Och det gör också att de har extremt låga priser där. Så medan de kan ha en låg prisnivå i norra Sverige och egentligen förnybar el till 100%, så har vi en större utmaning i södra Sverige, där vi inte kunnat bygga ut i den omfattningen som man hade hoppats på och förväntat sig kanske för 10 år sedan. Och Tyskland är ju likadant, att man lägger ner kärnkraften, man lägger ner kol, man blir mer och mer beroende av naturgas i olika former och biogas i den takten som det förnybara inte hänger med. För att Tyskland, även om man bygger havsbaserad vind och stora vindkraftsparker och även mycket sol, så ligger de också efter i förhållande till sina planer faktiskt. Okay. Så att Tyskland har gått från att vara en stor elexportör till sina grannar till att behöva importera. Och det behöver man bland annat från Norden. Så att de räknar med oss, kan man säga, i det här fallet, och det är inte så lätt när vi har våra egna utmaningar.
Marie, jag tänkte höra, kan du berätta lite grann vad som händer i Finland nu och vad det kanske har för påverkan på systemet?
Ja, Finland har ju också varit en sån här aktör som har sett sin elförsörjning förändras de senaste 10 åren kanske. Historiskt har man importerat väldigt mycket el över den ryska gränsen, men det flödet har försvunnit till en liten rännil de senaste åren, och Finland har faktiskt varit det landet som har importerat mest el från Sverige. Man har ju kämpat i väldigt många år med att få sin femte reaktor på plats. Det har väl varit ett väldigt segdraget projekt som nog har gett många huvudvärk under många år. Det var tänkt att den här femte reaktorn, Olkiluoto 3, skulle vara i drift 2009. Men nu är den på gång. Den var inne och vände här på nätet i slutet på förra veckan. Men försvann ut igen och tänker att de ska påbörja sin driftsättning igen här under februari månad. Och att den ska vara i kommersiell drift framåt sommaren. Och när den här anläggningen är igång så är det alltså tänkt att den ensam ska ansvara för nästan 15% av Finlands elproduktion. Och om och när den här anläggningen kommer i drift, då hoppas vi naturligtvis att det ska kunna hjälpa till lite grann. Att det här exportflödet till Finland kanske ska minska och att det kan hjälpa till och få lite bättre överföringsförmåga inom Sverige. Men det återstår att se lite grann. Det är inte en barnlek att driftsätta ett nytt kärnkraftverk. Och som sagt, det här projektet har varit omgivet av massiva förseningar och tekniskt krångel. Men vi håller tummarna för våra finska grannar.
Ja, spännande. Men den här elområdesindelningen vi har i Sverige, varför kom den till? Och vad var det bakomliggande syftet kring det där?
Ja, det är relativt komplext. För vi har ju EU-direktiv om en integrerad och öppen energimarknad. Och det innebär också att vi måste kunna tillgängliggöra våra överföringskablar mot utlandet. Och det var i samband med att vi inte kunde då exportera den mängden till Danmark till exempel som var önskvärt, som den här utredningen startade. Och 2011 så introducerar man då de här 4 elområdena vi har idag från och med november. Och man ville egentligen synliggöra och åskådliggöra var behöver ny elproduktion byggas för att egentligen bygga bort de här flaskhalsarna. För det finns då ett par flaskhalsar som är välkända. Så det var inget nytt egentligen. Det hade funnits redan tidigare när man hade ett elområde i hela Sverige. Men nu då att man skulle se det tydligare och därigenom att det skulle gynna investeringar. Men nu då, 10 år senare, ska vi konstatera att det har blivit precis tvärtom. Man har byggt ut allra mest kraft i det billigaste området i norra Sverige. Då SE1 och SE2, som i praktiken är ett område, för de har aldrig någon prisskillnad. Det finns liksom ingen flaskhals däremellan. I nödläget, och har inte gjort det på 10 år. Och EC3 som någon slags mellannivå och EC4 då i söder som det dyraste elområdet. Men det är som sagt det är här i söder och mellan Sverige som det har investerats allra minst. Sen är det ju då parat med att man har lagt ner planerbar kärnkraft bland annat och även andra kraftslag under tiden. Så att det har också påverkat. Men i praktiken i alla fall så har systemet inte riktigt fungerat som man hade tänkt sig. Det vill säga konsekvenserna har blivit egentligen tvärtom. Så vad man gjorde var att man ville synliggöra detta. Man hade en hypotes om att om vi bara synliggör detta och priserna blir lite högre söder så kommer investeringarna komma. Och det har inte fungerat. Och jag nämnde ju tidigare det här med tillgången till mark och möjlighet att bygga. Och det verkar varit mer avgörande. Och därför ser vi då de här stora, det kan vara pensionsfonder som investerar till exempel i vind i norra Sverige som kanske kommer från utlandet till och med, från Tyskland eller så.
Ja, men det är många intressen här som påverkar verkligen. Så det, ja. Men Marie, jag tänkte bara kolla lite snabbt kundperspektivet. Alltså när man pratar om olika prisnivåer, hur har det egentligen sett ut om vi jämför de senaste bara 2 åren?
Ja, det blir ju en liten intressant jämförelse. För 2020 var alltså det billigaste året för elhandel sedan marknaden avreglerades. Och 2021 blev då det allra dyraste året. Så det är klart att när man jämför liksom ett år tillbaka så blir det liksom maximalt stor skillnad. Och tittar vi då som på en månad som december som för 2021 faktiskt var en ganska kall decembermånad. Så har det varit, om vi tittar flera år bakåt, så har december varit en ganska mild månad med låga priser. Och då blir det naturligtvis väldigt stor skillnad då om man tittar på sin elräkning. Och framförallt så gäller ju då dessa kunder som har rörligt pris. Kunder som har fast pris berörs ju inte annat än att deras antal kilowattimmar kanske har gått upp. Men priset för dem är ju detsamma. Så det är klart att det blir väldigt dramatiska förändringar på räkningarna för kunderna med rörligt pris. Och man får ju vara ödmjuk för att det är många kunder, stora som små, som har små marginaler i sin ekonomi. Och att det är mycket ovälkommet med flera tusen kronor extra kanske. Så det här har nu blivit ett brutalt uppvaknande för många. Det har ju funnits månader med höga priser. Men det är ganska länge sedan sist och då har det kanske varit några dagar under en månad och priserna har varit väldigt höga. Men det har gjort att själva snittpriset på månaden har inte varit så tungt att bära. Men för december så var det väldigt lång period då med väldigt höga priser. Vilket gjorde att räkningarna har skenat iväg på många av våra kunder. Och vi märker det i form av väldigt många kunder som är både oroliga och arga och dessutom ber om hjälp från sin elhandlare för rekommendationer, hur ska de tänka framåt. Och vi behöver kanske förändra vårt sätt att vara energikonsumenter. Vi har ju sedan många år tillbaka lärt oss att bli mer medvetna om vår konsumtion av andra typer av varor, om det är mat eller om det är kläder eller vad det är. Men att nu är det kanske så att vi måste också bli mer medvetna energikonsumenter. Att vi måste hushålla mer och fundera över när vi använder el och till vad. Många av våra grannländer, de tycker ju det är helt underligt att man kan använda en så värdefull råvara som el till uppvärmning till exempel. Och att man har det så varmt inomhus som vi har i Sverige. Så man behöver nog fundera lite grann kring hur kan jag som energikonsument bli lite mer hållbar också.
Tack Marie. Seskin, välkommen.
Tack så mycket.
Ja, vädrets makter spelade inverkan på dig också, inte bara på elpriserna.
Så är det. Det var halt och det hade skett olyckor. Fastän jag körde mycket tidigare än vanligt så fastnade jag. Men det är väl så det har varit de senaste 2 åren med pandemin och vi är vana vid att lösa detta. Men jag kopplade in i bilen och lyssnade på allt som ni sa, så att jag är med på det. Och det ser, ni gör det riktigt bra.
Du får presentera dig. Vem är du och vad gör du i normala fall?
Mitt namn är Seskin Kadir och jag är vd och koncernchef för Kraftringen. Och nu kom jag in lite för sent, men vi har ju på senare tid sett hur energifrågan har seglat upp riktigt mycket. Och behovet av att informera och bidra med vår expertis har efterfrågats. Och därför så har vi ju lite grann hörsammat det och startat de här. Och så det är lite grann min roll är att leda bolaget och tillsammans med alla våra kollegor och samarbetspartners. Vi har ju ungefär 700 medarbetare inom Kraftringen. Sen har vi ju Modity och flera andra dotterbolag och partners som vi jobbar tillsammans med.
Hur ser du på det här att vi har gått från ett robust system till ett kanske mer dynamiskt som vi ser idag med variationer och flexibilitet?
Ja, men jag lyssnade på detta. Både Marie och Henrik var inne på vilken fas vi befinner oss i. Men jag brukar beskriva egentligen det svenska robusta systemet. Hur det byggdes upp i väldigt förenklad form i olika faser. Går vi tillbaka till början av 1900-talet. Jag tror det var då elektrifieringen egentligen hade sin stora, vad ska man säga, första fas där det tog fart. Vi byggde upp vattenkraften och framförallt uppe i norr. Och sen någonstans kring 1965 och så på 70-talet i alla fall så byggde vi upp den andra stora produktionsapparaten som är då kärnkraften. Och i samband med det så satsades det väldigt mycket på det här starka robusta distributionssystemet. Och sen dess har vi ju haft, så att väldigt länge var ju svenska systemet egentligen 50% vattenkraft, 50% kärnkraft och ett väldigt robust distributionssystem. Och ett system där kunderna tog emot värme och el och energin. Det är grunden och det har vi levt på stabilt och tryggt i många år. Men nu är vi inne i den fasen som Henrik beskrev lite grann, att vi ställer om nu och då sker det ganska mycket och det är det som vi måste hantera. Det är ungefär så jag skulle kunna beskriva lite snabbt historiskt hur systemet har sett. Men nu är det ju, nu ökar ju dynamiken. Ja, en av de största sakerna som har hänt som egentligen är grunden i varför vi har haft den situationen här i söder, det är att det har ju lagts ner stora mängder produktionsapparater. Alltså det är 4 000 megawatts produktionskapacitet som har försvunnit.
Marie, jag tänkte höra lite grejer med dig. Det här nya energisystemet, vad ser du för utmaningar i det nu när energikartan ritas om?
Det har ju mycket kopplingar till det, precis som Seskin sa. Att det här gamla 70-talssystemet, det är inte riktigt riggat för att ta emot ny elproduktion och nya roller på elmarknaden när det gäller produktionsförmåga för att ta emot till exempel vind och sol. Så att det här behövs mycket förstärkningar. Men det är också så att det här är en bransch som skriker efter folk som kan det här. Vi behöver massor med ingenjörer med elkraftskompetens. Vi behöver installatörer och montörer. Och här har varit ett utbildningsunderskott under ganska lång tid. Så vi behöver få fram fler tekniker som tycker det är lika roligt med energifrågor som vi som sitter i det här samtalet. Och vi behöver även kunna få förstärkningar på både myndigheter och affärsverk för att få lite fart i de här utvecklingarna som vi ser. Det har varit både beredning av lagfrågor och liknande som har blivit försenade och fördröjda för att det inte finns tillräckligt med resurser och kompetens som kan bereda de här frågorna.
Ja. Och det som jag skulle vilja spinna vidare på, det är ju, jag tror att frågorna är väldigt aktuella. Och jag tror knappt att jag har tittat på någon nyhetssändning varje dag där energifrågan inte har seglat upp. Och ofta så det är ju en känslig situation, och det som har varit nu de senaste åtminstone 3-4 månaderna i halvåret, eller kanske till och med senaste året, är ju ovanlig, och vi måste på något sätt se det. Men sedan tror jag att det är ju också vanligt att när det sänds i media så problematiseras det ju. Jag skulle vilja egentligen se lite grann att om man skulle vara mer konstruktiv och framåtorienterad, så sker det en förändring. Alltså låt oss inte stanna kvar i det som var, utan se vad det är som håller på och händer. Och istället titta på vilka lösningar som behövs. För att någonstans så har vi också möjligheten, om vi tittar rent historiskt, så har vi haft väldigt robust, och det har ju skapat konkurrenskraft för oss. Och om vi tar tag i detta här, den situationen nu, så finns det möjligheter att omvandla det, men då måste det göra saker och ting. Och då måste vi tänka annorlunda. Och jag skulle nog säga, förr i tiden så kanske vi kunde tänka sekventiellt. Det gick inte lika fort. Förändringarna skedde inte lika fort. Och då hade vi tid att ha långa processer när det gäller tillstånd. Vi kunde köra en sak i taget. Det är en sån förändring som måste ske. Allting sker samtidigt, både konsumtionssidan. Men också systemets komplexitet är inte kvar hos bara de stora näten och de stora apparaterna. Utan systemet omvandlas från enstaka stora produktionsapparater till att även kunden och det som brukar kallas för prosumenter, att vi får en annan roll. Rollerna blir förändrade, och då måste fler jobba samtidigt. Och det tror jag har överraskat oss lite grann. Där måste det ske både när det gäller lagstiftning, tillståndsprocesser och allt det här måste man inse. Och då tror jag att vi har en god möjlighet att bygga någonting som ändå leder oss framåt och som stärker både det svenska systemet, men också här i syd. Så det finns möjligheter, men vi måste tänka annorlunda.
Henrik var ju inne på tidigare det här med planerbar kraft i södra Sverige. Sesken, hur ser du på det utifrån din roll?
Jag sitter ju som en av representanterna i den skånska effektkommissionen, som vi tillsammans med bland annat Öresundskraft, Eon och Region Skåne bildade. Och nu har vi många fler representanter där. Det är ju ett sådant exempel där parter som tidigare inte riktigt pratade med varandra i energifrågor pratar och försöker gemensamt hitta ett utgångsläge. Men det finns svårigheter, men när vi tittar från kraftringens perspektiv så vill vi gärna bidra till det. Vi har i befintlig produktionsapparat de senaste 3 åren i princip investerat och gjort förändringar i både kraftvärmen och i elproduktionen, där vi har ökat effekten med 40-50 megawatt. Men vi vill gärna bygga nya produktionsanläggningar framöver. Då behövs det lite hjälp, så att säga, i att tydliggöra. De här investeringarna är ganska stora. Det handlar om miljarder. Vi gjorde ju en jättestor investering 2014 i form av Örtoftaverket. Och 2018 blev vi ju helt fossilfria. Och det har ju verkligen bidragit till både stabilitet, men att vi har kunnat uppnå de kraven på hållbarhet och utsläppsminskning. Så de senaste 10 åren har vi minskat våra utsläpp med över 90%. Och det har ju sen lett till att vi har kunnat hjälpa andra kunder, alltså industrin till exempel. Just nu så pågår det ett projekt där vi investerar tillsammans med Nordic Sugar 80 miljoner, och där vi ska leverera ånga till vår partner, vår kund Nordic Sugar. Och det kommer motsvara ungefär 25% av deras behov. Och med tanke på vad gaspriserna har varit, så kommer det både stärka deras konkurrenskraft ur ett kostnadsperspektiv. Det kommer stärka konkurrenskraften ur ett hållbarhetsperspektiv, stabilitetsperspektiv. Den förändringen kommer innebära en minskning av deras utsläpp med 17 000 ton om året. Och den utvecklingen vill vi fortsätta. Men vi vill bidra. Vi bygger solcellspark nu ute i Klippan. Det är inte jättestora megawattal där. Men det är ett litet bidrag som vi ändå kommer förhoppningsvis innan året är slut slutföra.
Mm. Henrik, jag tänkte höra. Ser du andra utmaningar i det här systemet?
Ja, det är ju det här med lagring. Eftersom det behövs någonting som kan hushålla bättre med den energi vi har. För det är liksom två spår. Ett är att vi behöver ny produktion. Och det behövs på rätt ställe. Det vill säga södra Sverige behöver ny produktion. Sen gärna en mix av vind, sol och planerbar kraft. Något slagkraft här med ett alternativ. Men också det här att man måste hushålla med den man har. Och det gäller också inte minst dygnets timmar. Det vill säga att ofta är det på morgonen så går konsumtionen upp och sen går alla till jobbet eller det går ner i alla fall i förbrukningen. Och sen på kvällen så är det en peak till. Och man kan få ner de topparna lite grann och samtidigt kanske höjas vi får en mer stabil kurva. Och det kan ju vara till exempel att man använder en flexibilitetsmarknad där det finns ett incitament att stänga av viss förbrukning vissa timmar för man blir ersatt för det och det. Allt fler kommer att ha elbilar och kanske värmepump där hemma och så kanske en del bygger solceller så man får ett par instrument som kan ta del av den här marknaden. Kan man då få lagring i form av antingen batterier i olika slag men även då vätgas som är väldigt intressant som lagringsmedium, energibärare. Då kan man få ett bättre utnyttjandegrad och det faktiskt möjliggör ju en viss ökad elektrifiering och mot det fossilfria hållet fastän vi kanske inte får elproduktion inom närtid. För många av de här, man tänker havsbaserad vind. Vi pratar kanske 8-10 år innan vi har en havsbaserad vind i Skåne. Det är väldigt långa ledtider. Och en viktig ingrediens som har kommit fram i väldigt många undersökningar i branschen det är just det här med vikten av samarbete mellan myndigheter, politiker, marknadsaktörer för att kunna göra säkra, långsiktiga, stora investeringar.
Men jag tänkte höra, vem är vinnarna i det här systemet nu då? Finns det några sådana?
Jag ska säga att det stora är att vi ställer om för klimatets skull. Och lyckas vi med det så kommer vi alla vara vinnare.
Det var bra sagt.
Ja, men jag tror när vi planerade den här sändningen så tror jag vi pratade ju ganska mycket om det. Det är ju lite grann ett av våra mål. Det är lite grann egentligen att se på detta här på ett faktabaserat sätt och inte bara se vem som är skyldig till vad utan just det perspektivet som du lyfter, Henrik, att, och även som Marie var inne på, att det sker en stor omställning nu. Och den omställningen sker inte bara hos energiproducenter, elproducenter, utan det sker i hela samhället. Och det är ganska tydligt också de projekten som vi bedriver. Vår strategi som vi ändrade för ungefär 3 år sedan, där vi tydliggjorde. Och jag brukar få ganska mycket sådana här frågor. Ja, men Seske, det här med energieffektivisering och att dra ner på energi, det är väl ingenting bra för er affär? Det är inte så. Det är bra för vår affär. Vår affär håller också på och ställer om. Och vi måste samverka med kunderna. Våra kunder, som då, så som jag beskrev förr i tiden, så kom ju kunderna till oss och efterfrågade så mycket värme, så mycket elektricitet. Så är inte våra kunder längre. Och samhället, de har först och främst, vi vill uppnå den här besparingen. Vi vill vara fossilfria och vi vill till och med kanske vara klimatpositiva, det vill säga ha negativa utsläpp. Det är så de närmar sig oss. Och om man tittar på hela produktionsapparaten och det som vi har i Lund och i vårt nät, kraftvärmen, tittar man på den energin som förbrukas, stor del av den återvinner vi. Så det är inte bara ren produktion. Och där har vi slutkunderna. Och där har vi det du sa, Henrik. Du får berätta lite grann vad du menar med flexibilitetsmarknader. Men slutkunden är också en del av hela systemet på ett annat sätt. Inte bara som förbrukare. De anpassar sig och vår ambition är att i framtiden se till så att slutkunden utan att behöva tänka, utan att behöva göra väldigt avancerade saker, att det ska bara ske automatiskt. Och hur gynnar det systemet? Jo, då behöver vi inte bygga onödiga kraftverk som är dyra i drift när det är jättekallt eller när det är brist på någonting. Ja, men då flyttar automatiskt laddningen av sin elbilen till natten. Kanske tvättmaskinen startar på natten. Men utan att kunden behöver planera det själv, utan det ska ske automatiskt. Och det är någonting som vi håller på att utveckla. Och det finns stor efterfrågan från våra kunder på det. Och det är väl lite det, kanske du kan berätta om det här med flexibilitetsmarknader. Vad är det som egentligen det betyder, Henrik?
Ja, det handlar ju om det i slutändan till att SVK helt enkelt behöver fler aktörer som kan hjälpa till och hålla systemet i balans.
Ja.
Och till det finns det då en stödtjänstmarknad där man också reglerar sin elkonsumtion upp och ner. Och det kan ju som sagt vara till exempel att man, om man säger att man äger en värmepump, så är ju den för liten för att kunna delta i de här stora marknaderna som SVKs marknad. Men däremot om man aggregerar, det vill säga samlar ihop en massa värmepumpar, kanske i ett större område eller via någon aktör, så kan man då aggregerat delta i en marknad och bidra till detta systemet. Och som sagt att det viktigaste är att man kan, som målet till exempel, att vi möjliggör och se till att detta systemet kan komma att fungera och att fler aktörer kan delta. För det bidrar till den här omställningen. Så, ja. Så här är ju faktiskt målet det viktigaste. Det viktiga är att vi ställer om och att vi använder energin rätt. Ja. Vi vill kunna göra Skåne konkurrenskraftigt. Vi vill kunna elektrifiera i den mån vi vill. Det vill säga vi vill kunna ha både elbilar men även ellastbilar till exempel. Som sköter i alla fall de lokala transporterna. Ja. Och just nu så haltar den elektrifieringsstrategin på grund av det system som vi har. Mm.
Jag tror vi har, och detta här är egentligen det som Henrik beskriver, det är ett projekt för att kunna se hur, och där är det inte bara kraftringen och modet, utan vi har bland annat Öresundskraft med i det projektet, för att där tänker vi regionalt. Va? Det är egentligen en marknadsplats, hur kan vi skapa så att det sker, det som det pratas om. Och jag tror att om jag ska vara lite lyfta fram egentligen inte bara kraftringen men ett regionalt bolag, regionalt energibolagsroll. Det är det som man kan säga rent historiskt att vi har väldigt många exempel under de senaste 20-30 åren där vi har i princip de målen som sätts på nationell nivå. Vi är de som genomför det. Och jag har flera sådana exempel. Men om man skulle ta projekt kopplade till det som Henrik nu lyfte, som egentligen är ett sätt att lösa det. Sjukhuset i Lund, då, vi har väldigt bra samarbete med regionfastigheter där och med flera andra. Där tittar vi egentligen på att hitta lösningar så att kunderna kan flytta energi mellan olika byggnader och inte slösa bort det, kan man säga, att återanvända. Det är ett stort projekt där vi har fått både medel från olika statliga investerings- och utvecklingsfonder. Men där vi också har både regionen, vi har starka företag som är duktiga på att programmera. Så att vi bygger ett litet lokalt marknadsställe där för dem. Och det ska ju sen kopplas ihop med den stora flexibilitetsmarknaden. Och vad vi försöker jobba fram nu det är att skapa en möjlighet att på kundnära nivå flytta energi och sänka energitoppar så att hela systemet avlastas. Det är lite det som pågår. Vi har ett annat projekt som vi driver med Eslövsbostäder. Där vi har installerat, vi byggde upp ett trådlöst nätverk som kallas för LoRa. Och vi rullade ut massa sensorer ut i de där 1700-1800 lägenheterna som finns. Och där ska vi försöka styra deras värmeanvändning utan att kunden egentligen behöver drabbas av det. Och vad ska det vara bra för? Jo, genom det så sänker vi ju mängden dyr energi som behöver produceras i systemet. Och då sänker vi hela systemet. Vi avlastar systemet, men vi sänker också klimatpåverkan och kostnaderna.
Och det måste bli väldigt många nöjda kunder också som får en bra inomhusklimat, kan jag tänka mig. Så att det blir stabilt för alla.
Ja, det är vår ambition och det uppskattas. Vi har flera sådana projekt. Vi har projekt både i Lumma och vi har projekt i Stångby som vi bygger där vi har vätgas. Till exempel nyligen fick vi också lite pengar från den typen av utvecklingsfonder där vi ska testa både vätgas, men vi bygger ett lokalt energisystem. Men jag tror att det vi måste komma ihåg det är att det bästa exemplet är ju, tittar man på ESS, så en av huvudanledningarna till varför en sån kraftfull forskningsanläggning kunde hamna i Lund har ju varit energisystemet och det som vi har kunnat erbjuda. Den värmen som kommer alstras i Brunnshög är i de processen är 10 gånger mer än vad som behövs för att värma upp alla bostäder när hela Brunnshög är utbyggt. Och vad är det som vi erbjuder genom att ha kraftvärmen som ryggrad? Det som brukar kallas för planerbar produktion. Va? Så kan vi ta vara på den värmen och trycka in det i systemet. Och använda det för att värma upp bostäder i Lund, Lumma, Eslöv, Landskrona och till och med Helsingborg.
Vad hade hänt med värmen annars om man inte hade fört in det i fjärrvärmesystemet?
I princip i majoriteten av den typen av anläggningar som finns ute i världen så måste man bygga stora kylanläggningar och använda energi för att snabbt kyla ner det.
Och bara släppa ut värmen i luften?
Ja, helt enkelt kan man säga att det i princip så är det. Och det är därför också de gångerna vi blir kontaktade av andra forskningscentra ute i världen så är det framförallt ur ett hållbarhetsperspektiv att man har hört när vi presenterar hur systemet här kommer att vara uppbyggt. Och där har vi också investerat 100 miljoner i det systemet och bygger ut det. Mm. Ja, så det är ett sådant exempel.
Hur når elen fram? Alltså nu har vi haft en jättestorm här och jag vet att det är fortfarande många kanske där hemma som sitter utan ström. Men hur jobbar vi just med tillgängligheten så att man får det man behöver?
Ja. Jag vet inte, har vi Marie med oss fortfarande?
Jag är med.
Ja, du är med, vad bra. Du försvann en liten stund. Så jag...
Ja. Ja, men jag är strömlös för tillfället.
Ja.
Ja, jag tror Marie, du skulle... Så just i det här läget så har vi haft en tuff helg. Så hela många hos oss, men också i andra energibolag, har ju jobbat. Och så först och främst så har vi ju... De senaste 3-4 månaderna, förutom att vara tillgängliga, så har vi behövt ta hand om våra kunder. Och där har du, Marie, varit involverad ganska mycket i dialogerna. Du kan väl berätta lite grann på vilket sätt vi har tagit hand om våra kunder.
Alltså det här har ju varit en svår tid, både för kunder och för många av våra medarbetare. Många kunder har ju som sagt fått väldigt höga räkningar och hör av sig till oss. Och samtidigt så har vi haft en del problem med sjukskrivningar och på grund av covid. Så det har varit en väldigt hög belastning på våra kundservice-medarbetare. Men vi har försökt jobba i alla kanaler där vi kan nå våra kunder i form av digitala utskick och alla former av digitala kanaler som vi har i form av Facebook och liknande för att nå ut. Men här är en väldigt stor utbildningsinsats att göra. Många har kanske aldrig någonsin funderat så mycket över hur elmarknaden fungerar som de har gjort de senaste 2-3 månaderna. Och här är vi är många som är ute på någon slags resa hur man kan ändra sitt beteende som energikund. Hur kan man använda elen mer effektivt? Är det här den prismodellen som passar bäst för mig. Och här försöker vi hjälpa till och stötta våra kunder. Men vi märker att där är, man ligger lite back när det gäller sin medvetenhet om hur det här systemet fungerar helt enkelt. Och vi jobbar på, men vi behöver hjälp när det gäller att nå ut med hur man kan jobba med sin egen energikonsumtion hemma. Mm. Vi har tagit fram lite olika typer, eller det finns idag flera olika typer av prismodeller när det gäller elhandelsavtal. Fast pris är kanske det som känns som den mest omoderna formen om man ska raljera lite grann. Om man vill få till ett ändrat beteende så är det kanske bättre att man får känna av lite grann liksom vilket avtryck får min energianvändning på min energikostnad. Och då kan det till exempel vara så att det är fler kunder som kanske skulle vara hjälpta av att ha ett timprisavtal. Har man skaffat sig en elbil hemma till exempel, så har man ofta ändrat sin elanvändning ganska radikalt kanske. Och då kan det vara på sin plats att fundera på, finns det ett sätt för mig att använda el på ett smartare sätt? Till exempel då när det gäller att ladda bilen på timmar då belastningen på elsystemet är lägre. Och här har vi naturligtvis ett jobb att göra när det gäller att utveckla tjänster och erbjudanden som gör det enkelt att skaffa sig ett annat energikonsumtionsbeteende. Mm. Och här är vi i full fart med att utveckla olika typer av appar och samarbeten med andra aktörer för att nå ut med det som vi ser som nödvändiga förändringar för många av våra kunder.
Jag tror att, lite om jag går tillbaka till din fråga och går lite djupare in i systemet kan man säga. Jag tror att det som Marie beskrev nu, det är väldigt mycket det som kunden efterfrågar. Det har varit väldigt oroligt på marknaden och hos våra kunder. Så det är ju en av anledningarna till att vi ser att det finns ett behov att vi måste förklara vad som händer. Så att energibolagets roll har förändrats. Den har breddats. Det är väl inte bara energibolagen, det är många andra bolag som har upplevt det. Just det här att kundens upplevelse, kunden själv är en del i systemet. Att ha det här digitala, enkla, sånt som kanske inte var normalt för oss energibolag förr i tiden. Det är ju samma sak för bankerna, de kanske har fått göra sin resa lite tidigare. Det är ju någonting som kommit med att jobba med kundnära lösningar och inte bara nöja sig med leverans till kunden, sen är kunden nöjd. Så där är det ju viktigt att satsa för att kunna då säkra. Men sen måste man gå tillbaks in, men det som har blivit kanske väldigt aktuellt just nu, det är själva systemstabiliteten och vad som sker. Och där skulle jag säga tydligt några, för förutom det här med att möjliggöra flexibilitetsmarknaderna, att slutkunden kan vara med och platta ut och styra sin förbrukning, så tror jag att vi måste förstå betydelsen av överföringskapaciteten i stamnätet. Det var både Henrik och Marie inne på. Så investeringarna och byggnationstakten måste öka där. Sen brukar jag alltid säga att när vi nu har så stort fokus på kapaciteten i stamnätet, får vi inte glömma bort lokalnäten. För att ska vi ha det här som vi pratar om, flexibilitet, att det är lite där datornätverket som uppstår i energisystemet, så måste lokalnäten, de som är här i Lund, vi är i lokalnätsägare, det måste utvecklas. Och där har vi satsningar, alltså fram till 2030 kommer vi investera ungefär 3,5 miljarder i elnäten. Vi ser tydligt både Lomma, Lund, Eslöv, alltså i alla de regionerna, i alla de kommunerna där vi har lokalnät, det är nästan, framförallt de som är extra mycket i tillväxtfasen, fram till 2040 så ser vi någon form av fördubbling av effektbehovet som kommer finnas, alltså i de delarna. Så de senaste 10-15 åren har det varit mycket mer satsningar på vädersäkringar. Nu flyttar våra satsningar inom elnätet, de här 3,5 miljarderna, det är att förstärka mottagningen. Så när vi förstärker stamnätet så förstärker vi lokalnätet så att vi kan ta emot och tillföra den effekten när bussarna elektrifieras. Ja, allt det här som vi ser. Så det är mycket det som vi har fokus på just nu. Förutom allt det här med att ha flexibilitet och styrning. Sen skulle jag säga en annan sak som är viktigt. Det är att vi pratar mycket om elektrifiering. Men vi måste komma ihåg att när vi pratar om systemet så pratas det väldigt mycket fragmenterat. Och jag tror att det är lite mer historiskt. Det är ett misstag om vi fortsätter prata fragmenterat om energi och elsystemet. Elsystemet och fjärrvärmesystemet, de hänger ihop. Gasnätet, biogasnätet som vi har, det hänger ihop också med elsystemet. Så att när det är riktigt kallt, idag är det inte riktigt kallt men det är ganska kallt. I februari förra året, så hade vi nästan hela vår produktionsapparat på kraftvärmen igång. Vi både producerade el och producerade värme. Det avlastar hela systemet. Så att man inte glömmer bort att systemet består inte bara av el. Även om elektrifieringen kommer öka så måste vi använda rätt typ av energi för rätt område. Jag vet inte om Henrik har någonting som han vill lägga till.
Jag tycker det var jätteintressant det du sa, så att jag lyssnar. Nej, som du säger, man måste tänka helhetssystem, absolut. Ja. För det...
Henrik, jag har en sak som jag har tänkt på. När, oftast i media, när det diskuteras, du nämnde i början att vi är ju sammankopplade med kontinenten. Och en av frågorna som vi fick, det var ju lite grann, vad kan politikerna göra här, va? Men jag tror att när man tänker regionalt, räcker det bara att tänka regionalt i Skåne eller i Tyskland och Danmark, en del av regionen när man tänker på energi, med tanke på den utveckling vi har sett?
Så som det har blivit så är det ju högst relevant att titta på vad vi exporterar och importerar från kontinenten. Och vi blir bara mer och mer sammankopplade. Det finns ju planer på en Hansa Power Bridge som ska koppla ihop oss ännu mer med Tyskland från 2026-2027. Yeah. Så att nej, den här med ett svenskt helsystem eller elsystem, det frångår man mer och mer, utan det blir mer regionalt tänk. Och jag tror man måste det också för att kunna möjliggöra den utvecklingen till omställning i södra Sverige.
Så det är väl sådana saker, men jag tror att det som man ser, om man ska svara på den frågan som kom in tidigare på Menti, det finns säkert andra frågor, men det är ju att det finns en vilja att göra någonting, men om man tittar både de olika slagen, både vindkraften som är då landbaserad eller havsbaserad, kraftvärmen, jag tror det som är svårast för oss som sitter, det är att man ska ha långsiktighet. Alltså man ska veta lite grann vad spelreglerna är. Ska du göra en investering på 2-3 miljarder så kan du inte gå runt och oroa dig. Ja, men ska det läggas på jättehöga skatter? Hur kommer miljö, alltså om synen på biobränslen och det skogsbruket som vi har då, som är ett diskussionsämne. Där måste det vara tydligt så att vi vet, eftersom vi investerar och våra investeringar, ja, det är ju 30-40 års perspektiv som vi har. Det är ett sådant exempel så där vi behöver hjälp. Sen är det också tillståndsprocesserna. Men som du beskrev, samverka, att flera saker måste ske parallellt. Det går snabbt, det går inte att tänka att en sak händer först och sen nästa. Det tror jag är lite grann viktigt för våra politiker att förstå ur vårt perspektiv.
Ja, det börjar lida mot sitt slut. Programmet, det har gått fort. Jag vet inte, ska vi köra sista varvet runt och se om det finns någon tanke kvar? Henrik, vad sitter du och grunnar på så här på slutet? Ja, är det något du missar?
Jag har fått lite nya perspektiv av det som Seske sa nyss. Som jag ska ta åt mig lite senare. Nej, jag tycker nog att som sagt samverkan, och vi behöver ny typ av elproduktion av något slag i södra Sverige, och det här med vikten av att egentligen bortse från historik och skillnader och se proaktivt jobba framåt i samverkan med ett högre syfte om en bra omställning. Det tror jag är viktigt.
Marie, finns det några andra flaskhalsar som du ser som vi behöver tänka på och samverka bort?
Alltså det, vi har nämnt det flera gånger, det här med att kunna jobba parallellt. Och jag skulle vilja skicka med det att man från politiken räcker ut handen mot branschen. Vi hjälper så gärna till. Det finns väldigt mycket kompetens och kunnande. Och kan vi stötta när det gäller utformning av olika typer av regelverk och liknande, så gör vi gärna det, så att inte det kan bli en flaskhals när det kommer till juridiska beredningar och utredningar av konsekvenser och så. Energibranschen vill gärna hjälpa till och skapa ett bättre energisamhälle.
Seskin, du får avslutande ordet.
Jag tror att vi har sagt ganska mycket, men jag skulle ändå säga att vi är i ett tufft läge, men jag vill inte att vi ska måla framtiden alldeles för mörk, utan det finns möjligheter. Men jag skulle säga så här, låt oss oavsett vilken roll vi har kräva mot både oss men också de som är ansvariga att se energisystemet som en helhet, inte fragmenterade delar. Det ser vi också rent tekniskt, rent marknadsmässigt men också styrningsmässigt. Så det handlar inte bara om en sak, utan allting är sammanlänkat. Och jag vet inte riktigt hur det ska vara, men jag tror att vi måste också tydliggöra till exempel Svenska Kraftnäts roll. Vi måste kanske tydliggöra ännu mer energimyndigheternas roll. Men man måste se systemet som en helhet, för att vi är i en fas där dynamiken ökar, där förändringarna ökar, och vi får inte stanna kvar i vårt sätt att tänka på så som det har varit de senaste 30, 40, 50 åren. Det har vi levt gott på, men nu har vi faktiskt möjligheten. Men det kommer vara lite turbulent och det kommer vara lite tufft. Men jag ser ändå att vi kommer investera nästan 8 miljarder fram till 2030. Och mina kollegor på Kraftringen är fullt inställda. Och till styrelse och ägare också. De står bakom oss. Och vi har både mandat och vilja att göra de investeringarna som krävs för att stärka regionens konkurrenskraft. Men vi kommer inte ensamma klara av det.
Tusen tack. Tack Marie där hemma och tack Henrik, tack Seskin för ett bra samtal. Och tack alla som tittat och lyssnat.